och välkomna tillbaka till podcasten Mina vännerboken. Fler och fler blir det som lyssnar på den här podden, sägs det i alla fall. Och det är ju mycket, mycket kul. Något som gör mig glad. Vill man göra mig extra sådär, extra lite glad, då blir man ju Patreon till Mina vännerboken. Ungarna ska så att säga ha mat på bordet. Men det blir inte bara barnmat, det ska också återinvesteras. Om vi tillsammans når upp i nästa Patreon-mål, då är det jag som spacerar raka vägen till butiken och köper filmutrustning, tänker jag. Så att den här podden blir andra saker som jag helt enkelt har i kikaren. Det hade varit svinkul ifall du upplever att det är värt en slant eller två. Är du redan Patreon, höj den gärna. Är du den inte, så hoppa på tåget nu innan det blir stelt. Man får massa grejer på köpet, till exempel den Patreon-exklusiva podden Kompisdejten. Så att in med dig på www.patreon.com/minavännerboken. Veckans gäst, hörrni, var ska man egentligen börja? Ja, varför inte vid Snedtänkt? Podden som han ju gjort i en massa år nu, lärt oss massa saker om någon svartvit tant. Och hon spelade teater och hon i sin tur hänger ihop med typ Bimbo i Tre Kronor eller något. Jag tror att jag upptäckte honom i radioprogrammet Hej Domstol, som jag lyssnade på olika mopeder i Laos när jag var ledsen och själv där 2010. Men skit i mig, böcker, serieböcker, radio, andra poddar som vi kommer att prata om här. På spåret har du säkert sett honom i, skrivit julkalendrar, gjort stand-up för en massa år sedan. Osv, osv, osv. Hoppas att det smakar, hörni, för det var en ära, kort sagt. 164 sidan i Mina vännerboken, Kalle Lind. Hej!
Hej, hej.
Hur var det här då?
Jo, nej, men det är väl som vanligt, det är jämna plågor, som man säger. Det är huvudet upp och fötterna ner. Nej, men ibland så kommer det en sån lång harang av olika såna här gubbfraser. I otakten hänger där och rosar läppstift, men det kunde varit en 75 bättre. Men jag var nykter i morse, men nu börjar det ordna upp sig. Men svaret på frågan är väl att vi tar en dag i taget.
Det var också en gubbfloskel.
Ja, det är framförallt är det väl någon sorts alkisfloskel, va? Det är sånt man lär sig om man går Minnesota-programmet och sådär, en dag i taget.
Alltså, måste redan nu pausa för att jag inte tog i referensen Minnesota-programmet.
Nej, men alltså, nej. Du är ursäktad, för att jag tror att den är allmännare än så. Men det är det jag har i huvudet när jag säger
är det ett 12-stegsprogram?
Ja, men jag tror, jag kan inte helt skilja på olika missbrukarprogram. Jag har haft turen att själv inte behöva gå något, eller behöva. Jag har åtminstone inte gått något. Men jag har lite sådär strövisa inblickar, så att jag har förstått att om det är AA eller om det är Minnesota eller om det är rent av samma sak, men någon något program har det som en sorts mantra man ska säga till sig själv en dag i taget. Ja, men när man går och lägger sig på kvällen, så ja, men idag var jag nykter, och sen vaknar man på morgonen och tänker, ja, men åtminstone fram till jag går och lägger mig, och så tar man en dag i taget.
Har corona slagit hårt på dig mentalt? För det har det på mig.
Ja, alltså det har det väl. Framförallt så känner jag att jag är så trött på att prata om just olika pandemirelaterade saker. Det blir ju så, det är ju som du vet Astrid Lindgren och hennes syster, när de pratar i telefon så öppnar de alltid med att säga döden, döden, döden. Så var det ämnet ur vägen, så kan vi prata om något annat.
Låt mig göra det då, vi håller det jättekort, men om jag säger döden, 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 och i det här fallet så säger jag döden, döden, döden i form av Torleif Torstensson, va?
Mm.
Han, i alla fall beskedet om att han har gått bort. Alltså han, en gubbe i Torleifs. Jag har ingen superrelation till honom.
Nej, alltså grundaren och sångaren, centralfiguren i det gamla dansbandet Torleif, som kanske framförallt är förknippade med gråt, inga tårar.
Just det. Det är inte de sista ljuva åren. Lasse Stefans det.
Det var Lasse Stefans i duett med Kristina Lindberg.
Jag förstår. Ja, men för varför jag tog upp det var väl mer ja. För att...
ja, det undrar jag också. Varför tog du upp det?
Alltså Torleif kanske inte är en topp av den tydligaste snedtänkt referensen eller Kalle Lind-referensen. Men folk dör ju hela tiden nu.
Ja, när det är dansbandsångare är det oftast en gammal kollega till mig från P4 som heter Thomas Dytken. Han är Sveriges ledande dansbandsexpert. Åtminstone är det som, precis som när man, om man vill ha en kriminolog, då ringer man Leif G.W. Persson. Och vill man ha en virolog så ringer man Agnes Wold. Och vill man ha en dansbandskommentar så ringer man Thomas Dytken. Och om någon annan gubbe har dött så ringer man väldigt ofta mig. Ja, det är nog fakta i målet. Jag får ofta så här, liksom, det är ofta så här liksom Studio 1 och olika P1-relaterade program som nu har Bengt Feldreich dött här. Har du något att säga? Och man hör en liten desperation av deras röst. Det fanns liksom ingen annan som kunde kommentera varken Roland Cedermarks eller Gösta Linderholms död. Men du har väl kanske någon form av relation till dem, eller? Säger de till mig. Och så säger jag att ja, det har jag väl.
Du kanske är van att tackla död, om inte annat, eftersom man så ofta ringer dig.
Ja men faktiskt, alltså döden... vilken munter inledning på din glada podd. Alltså döden är väldigt central för mig. Alltså jag har alltid varit väldigt... liksom fascinerad av döden. Jag är väldigt arg på döden. Jag tycker döden är en idiotisk konstruktion. Den stressar mig och gör mig illa till mods. Och jag måste förhålla mig till den. Det är också så här, jag är 45, va? Jo, det är jag. Jag fyller 46 år. Och jag har aldrig sett en död människa. Och jag vet att det kommer jag att behöva göra någon gång i livet. Alltså man kan inte leva ett helt liv utan att se någon död människa. Och jag har liksom går runt med den där liksom obehagliga känslan av att då är det väl idag då. Alltså om det inte har varit hittills så måste det väl vara idag. Den lever jag ganska mycket med. Men sen så tycker jag ju då att döden är ett jävla oskick. Här ska man liksom betala sina räkningar och liksom gå upp i svinotan och göra sitt träningsprogram och få ischias och sen så ska man dö. Okej, det är ju tråkigt.
Exakt, för jag minns dig prata om det i något sammanhang, om det var ditt sommarprat kanske.
Ja,
kan det stämma?
Jag tror det. Mitt sommarprogram handlade om Eslöv och döden.
Just det. Det kanske finns en koppling där som jag inte ser, men...
Mellan Eslöv och döden? Jo, det tror jag att det finns.
Nej, men att då är väl det för fan det sämsta intresset man kan ha att grota i gamla människor.
Nej, jag tycker inte det, utan för mig är det ju ett sätt att levandegöra dem. Ja, men när man nu gör det här, om det här är liksom ditt och mitt liv, vi sitter här vid vår jävla poddutrustning och försöker liksom producera content och dag ut och dag in, man går och lägger sig över kvällen, blir det något content idag då? Och det håller på och man tittar sig i spegeln och det är liksom lite mer gråsprängt skägg varje dag. Och liksom, du vet den här linjen uppe i pannan, den bara liksom klättrar uppåt och har nu börjat närma sig nacken. Och så ska allt det här liksom resultera i att man förmultnar och glöms. Alltså det gör ju det hela ännu mer meningslöst. Därför så är det lite grann min uppgift, mitt kall i livet, att hålla åtminstone några av de där döda människorna vid liv.
Mm.
Jag tycker det är logiskt.
Jag tycker att den delen är logisk, men den går inte ihop, tycker jag, med ditt egna förakt mot döden, för den kommer så mycket närmare då, känns det som. Jag hade ju velat putta det ifrån mig.
Men det handlar ju om att förhålla sig. Alltså du kommer inte förbi döden, Robin. Alltså jag vet, du är ung och du får upp den varje dag och sådär. Du tror att du är odödlig, men även du kommer ju liksom att en dag liksom konfronteras med det oundvikliga. Så att jag successivt så och när jag var i din ålder, och det är länge sedan, då tänkte jag likadant, va? Det ska väl alltid vara så här. Jag ska väl alltid vakna utan ryggont. Men så är det inte.
Men menar du då att...
Även du ska förfalla.
Jag vet det, men när jag ser att Kobe Bryant är död, en sportmänniska,
ja,
då hugger det till i bröstet.
Ja.
Hugger inte till på samma sätt på dig då, menar du?
Jag tror Leif Torstensson där. Jo, det är klart att det gör. Men då ser jag det som min uppgift att inte väja och genast försöka glömma bort Torleifs insatser. Utan tvärtom, nu ska ju de lyftas fram så att hans liv blev meningsfullt.
Mm.
Om döden är meningslös så ska ju livet vara meningsfullt.
Mm.
Du försöker ju liksom ducka för ämnet. Du försöker så här, att jag ska absolut inte tänka på Kobe. Kobe, försvinn ur mitt huvud omedelbart. Bort Kobe, usch, spring din väg, säger du.
Men
det funkar ju inte. Han finns ju där, han sitter ju där inne i dig. Och du vet att du en dag kommer att gå samma öde till mötes. Och det måste du, Robin Berglund, förhålla dig till.
Jag blundar för det tills vidare.
Ja, det gör du rätt. Det är såklart också något av en fixering hos mig.
Ja. En annan grej som jag har tänkt på med dig är, alltså,
mm-hmm. Får du går du runt och tänker på mig på dagarna? Det smickrar
mig. Jag gör faktiskt det. En annan grej är, får du utlopp för dina egna, alltså ditt eget sång- och dansbehov?
Ja.
Nu?
Nu? Alltså under den här pandemin?
Ja, det är väl svårt kanske, men mer än någonsin. Hur tycker du att den tarmen får utlopp jämfört med tidigare i ditt liv?
Ja, alltså jag brukar säga så här, min verksamhet står på tre ben. Jag skriver saker, jag skriver böcker och jag skriver krönikor i tidningar och sådär. Och jag skriver på Expressens och Sydsvenskans kultursidor och så. Skrivande. Det är cool, det är lugnt, det kan man göra oavsett hur många virus som härjar runt omkring en. Och sen så är det ju radio / podd. Alltså jag gör tre poddar regelbundet och något P1-program oregelbundet och sådär. Och det är ju lika cool. Det kan man fortfarande göra, även om det är liksom lite bökigt. Så här, man får börja göra det på distans och sådär, och på länk och sådär. Och man kan inte möta. Jag vill ju gärna träffa gamla människor och prata med dem. Och då blir det svårt, för att de kan man varken träffa fysiskt, och man kan absolut inte få dem att förstå. Om du trycker på den knappen, för jag är ju själv så jävla tekniskt okunnig, så det blir ovanligt få gamla människor i min podds nedtänkt framöver. Och det är väl kanske också de två verksamheter där jag just sjunger och dansar som minst. Sen har jag ett tredje ben som kanske också är det mest instabila benet och mest oregelbundna benet. Och det är ju att jag då och då står på scen. Och det kan vara dels att jag håller olika föredrag och föreläsningar på olika stadsdelsbibliotek och så. Det gör jag ganska mycket i vanliga fall. Och dels så får jag ibland tummen loss att sätta ihop små scenprogram ihop med människor som kan sjunga på riktigt och spela på riktigt och sådär. Och om jag sätter ihop det här och kanske skriver texterna, så motiverar det att jag också ska få stå och ta upp plats på scen. Och den biten kan jag ju inte göra just nu.
Nej.
Det är väl den som har varit mest lidande, och det är väl också den som folk har frågat minst efter. Rent ekonomiskt så har ju inte pandemin påverkat mig så mycket.
Nej, men det är kul med det ekonomiska och att färre frågar om det. Men för mig har det i alla fall varit så att det behovet är liksom starkare än det behovet är att betala räkningar.
Att latcha inför en publik. Mm. Ja, det där, jag har ett oerhört kluvet förhållande till det. Jag jämför mycket med liksom vänner och kollegor till dig och mig. Det är många inom... Jag gör ju inte stå upp. Det slutar jag göra för, jag vet inte, 10 år sedan kanske. Fram till det så gjorde jag då alltså inom ramen stand-up, så här, stod på olika klubbar, Oslipat och vad de nu heter här i Malmö, underjord och på besök och sådär. Men det bestämde jag mig en dag för att jag ska inte göra det mer, för att det... Jag pallar inte trycket. Nej, men jag, eftersom jag inte riktigt kunde satsa helhjärtat på det, eftersom jag höll på med massa annat, så blev det inte sådär himla himla bra. Det var rätt mycket effort för ganska lite payoff, för att prata nu svenska. Och jag fick inte den kicken som alla andra beskrev. För mig var det mer att man hade ont i magen en dag och gick och försökte liksom komma ihåg, vad är det nu jag ska säga? Och sen så gick man upp och rev av det. Och sådär, skönt. Mm. nu nu lämnar jag scenen och de verkar inte hata mig. Bra, nu försöker vi förtränga detta. Alltså jag blev inte riktigt uppfylld. Jag fick inte det liksom endorfinruset som våra bekanta ofta beskriver. Så att jag har aldrig saknat det.
För jag tror att det snarare var det min fråga gällde. För att jag visste ju att du höll på med stand-up och sånt förut. Och du får ursäkta dem. Jag hade kanske mindre koll på att du gör den typen av scengrejer som du fortfarande gör. Liksom.
Men... Ja, det är du högst ursäkta. Det är ju en verksamhet som ligger rätt mycket i skuggor. Det är ju alltså om jag kommer till Falköping, alltså det är ju, förhoppningsvis har de ju satt upp några affischer på biblioteket i Falköping, men det är ju knappt någonting jag orkar marknadsföra i mina sociala kanaler, utan det tänker jag att det sköter de lokalt. Ja. Vilket de också gör, det där är faktiskt väldigt roligt, det är alltid alltså, ganska fullt i sådana här små hörsalar, de tar kanske 100-150 pers eller sådär, men det är absolut ingenting jag kanske låter raljant när jag pratar om det, men jag är väldigt förtjust i att göra det. Och vad jag tycker om också då, ja men nu står det här liksom, Kalle Lind pratar, det är väl det som står på affischen. Jag kanske ska prata om någon bok jag har skrivit eller om någon farbror jag är intresserad av och sådär. Och så är det liksom presenterat som ett föredrag. Det står inte, kom hit och garva käken och led. Utan det står, kom hit och få lite matnyttig kuriosa till livs. Och sen så kanske det ändå blir lite småskratt. För jag kanske ändå har några humor-s i rockärmen. Men jag kanske ändå har några one-liners med mig upp på scen. Så folk skrattar nog mer än vad de har tänkt. Men de skrattar ju betydligt mindre än vad de hade gjort om det hade stått liksom världens roligaste.
Skrattgaranti.
Ja, precis. Mm. Så för mig är det liksom den optimala konstruktionen.
Jag tror att jag har lyssnat på Snedtänkt från perm till perm.
Oj, stackars jävel.
En grej som fascinerar mig med det är att när jag pratar med kompisar som också lyssnar, så är det liksom att man plockar inte russinen ur kakan på ett sätt som man kanske skulle göra i andra sådana sammanhang. Att man lyssnar även på avsnitt som man har noll relation till.
Det gör mig väldigt glad att höra, för att det är ju min förhoppning så att säga. Alltså man sitter liksom så var det ju inte från dag ett. Det var inte så att jag hade någon slags masterplan när jag drog igång det där, utan men successivt medan man gör någonting så börjar man också formulera lite grann för sig själv vad man håller på med. Och min förhoppning är väl att liksom dra in vissa människor då. Ibland drar in liksom unga människor genom att, eller unga människor, alltså människor under 40, genom att prata om någonting, om Killinggänget eller om Upparna eller sådär, va? Och sen det där var lite kul att höra olika väldigt entusiastiska människor sitta och droppa detaljer. Men jag testar, här är någonting som jag hör, som jag känner igen lite vagt. Och här är någonting som jag inte känner igen alls. Och så successivt så kanske man känner att det här kanske är spännande. Trots att jag inte har någon ingång. Men likadant då till en mycket äldre generation. Alltså där ger man ju dem då små presenter. Att nu ska vi prata om Karin Juel. Eller om... eller Anita Lindblom.
Hon står uppskriven här faktiskt.
Ja, men och så blir de liksom väldigt smickrade över att var finns det unga människor som kommer ihåg samma saker som jag. Och så kanske de då faktiskt lyssnar på ett program om Upparna och inser att min idé är ju att allting är ju skott på samma träd. Alltså vad vi håller på med alla tider som människor, det är ju att försöka roa varandra. Och att det är också i alla tider är liksom en legitim, för att inte säga den finaste av verksamheter man kan ägna sig åt.
Mm. Ja, för det känns ju lite som en successionsordning nästan. Nu hade något exempel nyligen med Johan Ulveson sådär, hur det hängde ihop med Hasse och Tage och sen till Yrroll och så vidare.
Mm. Ja, men Ulveson är ju en typ av sån här figur som har glidit mellan generationerna. Han började ju, som debuterade ju ganska ung, för han gick på scenskola tror jag tillsammans med Pavel Ramels dotter Lotta. Och så fick väl Pavel då upp ögonen för honom, så att han var ju med redan när Pavel gjorde sitt Han gjorde ett tv-program som hette Affären Rammel 86 som var hans liksom tillbakablickande program på sin karriär. Och så hade han byggt upp en inom parentes alldeles för vidlyftig ram kring de där gamla klippen. Men där liksom just Lotta Rammel och Johan Ulveson var med. Och då var väl Ulveson liksom några år 20. Och sen, så lite senare så teamar han då upp med Peter Dalle och Claes Månsson. De gick väl inte på scenskolan ihop, men de fanns väl i samma kretsar. Och då är de jämnåriga och så blir de sin generations, vad ska vi säga, flaggskepp faktiskt vad gäller humor. Och nu är han ju då en nästor, alltså han är ju fortfarande inte gammal, men han börjar väl bli lastgammal. Och nu använder Josefin Bornebusch och Henrik Dorsin honom i sina produktioner där han liksom får spela pappa och så, men där han ju liksom, han spelar ju farfar blir det ju då, hur man nu, men han är ju min generations pappa, jag är ju född 75 då, så att jag är väl i Dorsins och Bornebuschs ålder, och han är ju typisk sån liksom, någon som är fortsatt angelägen och spelar, alltså flera generationer kommer att ha någon sorts bild med sig av honom.
Från mitt perspektiv så känns det väldigt lätt att gissa att Dorsin är och kommer att vara en sån.
Ja, precis. Alltså det är han ju lite paradoxalt, för att han och jag har ju det gemensamt att vi är ju födda farbröder. Alltså vi på ett vis har vi ju aldrig eller så här, nu tror jag att vi har det i någon mån. Men det hade kunnat vara så att vi aldrig pratat till vår egen generation. Utan att vi... Jag menar, jag är ju lite rädd att min fanbase kommer gå åt nu i corona. Hela kategorin äldre. Ja, men herregud, då försvinner ju alla människor som har en relation till det jag pratar om. Men så verkar det inte riktigt vara då, eftersom du påstår att du lyssnar på det. Och det gör ju... Jag är med lite lugn i själen.
Kan man se liksom en 18-åring nu som kommer att vara en spindel i nätet när den är 80, så att säga, i Nya Sverige, skulle du se?
Alltså jag har ju, tror det eller ej, men jag har inte så bra koll på 18-åringar.
Vad sitter du och säger?
Ja, nu har jag ju barn, va? Alltså, så att jag har ju lite mer koll än vad jag förväntas ha på lite YouTube-kultur och sådär. Men det är ju mer att jag lyssnar på det ofrivilligt, eftersom mina söner är inte så bra på att sänka ljudet på sina telefoner. Men nej, jag vet faktiskt inte om det är så. Ibland så upplever jag att det finns en sorts brott någonstans. När är du född?
90.
Ja, och det är där någonstans som det kanske till och med lite tidigare, någon gång på 80-talet, som, där går det som en skarp gräns, för att min generation... Vi tittade på våra föräldrars kultur, för det fanns bara två tv-kanaler. Och sen så folk som är 10-15 år yngre än jag, plötsligt så fanns det andra saker man kunde göra än att sitta jämte sina föräldrar och titta på fredagsunderhållning med olika tunnhåriga män. Plötsligt fanns det, ja men är man född på 80, 90, 00-talet, så har det funnits liksom kultur som är för en själv tillgänglig. Jag och Henrik Dorsin, vi satt ju liksom bredvid våra föräldrar i soffan och tittar på Karl-Uno Sjöblom och Pekka Lang. Det behövde ju inte du göra. Alltså, det kanske du gjorde ändå, för att möjligheten fanns ju. Men väldigt många tänkte, nej men det där är ju inte för mig. Utan jag kan ju gå och titta på det här coola, fräcka, ungdomliga istället.
Men sa man inte det när hyrfilmen kom redan då? Säger man inte bara det om yngre generationer, att de skiter i... Har inte det brottet flyttats?
Ja, jo. Men det blev ju mer och mer på något sätt. Alltså vi konfronterades ju lite ofrivilligt med en massa saker som ju... Ja, visst, man kunde ju gå och hyra sig en film. Vi hade ju bara en tv-apparat och den la ju mina föräldrar beslag på eftermiddagen.
Och för samma här.
Ja, nej men så kanske, men jag inbillar mig att i takt med att det blev fler kanaler, att fler familjer också tänkte att vi får nog ställa in en tv på varje rum här, så att det inte blir så blodigt om kvällarna. Men jag kan ha fel, men jag tror att, alltså det här har jag ju inga orubbliga statistiska data på, utan det är bara mitt allmänna intryck. Och sen framförallt såklart med YouTube och med sociala medier, där ju unga människor kan börja lägga upp sitt material själva utan att behöva bli erkända av en vuxen publik först. Alltså, så kan de ju, den generationen som möter det, mina söner behöver inte ta omvägen om vuxenkultur, utan de går ju direkt på I just want to be cool, och de har ju ingenting som är ovanför dem. Nu har just mina söner det, eftersom de har en far som då håller små föreläsningar för dem. Men deras kompisar har ju absolut inte det.
Nej, just det. Nej, jag tänker väl bara att Kiss inte heller gick vägen via föräldrarna och något godkännande där.
Nej, men det är väl sant. Men sen tror jag vi, alltså, just jag då, och just Dossin, som jag ser som en själsfrände, vi tyckte nog att vi var nog nöjda vid föräldrarnas smak på något sätt. Alltså, ja. Vi hade inget behov av att hitta liksom en egen väg. Vi tyckte nog att våra klasskamrater var barnsliga som ville liksom spisa sån där modern musik. Vi såg tidigt i livet att det var de där 30-talisterna som var bäst. Det var där den gedigna underhållningen fanns.
Men hur yttrade det sig i din tonårsrevolt då?
Den yttrade sig inte så mycket. Ja, det var mer kanske att jag började röka liksom. Alltså det är väl det vanliga sättet. Men gentemot mina föräldrar, absolut ingen som kulturell... Alltså tvärtom. När jag var 13 så började jag för första gången i mitt liv lyssna på liksom modern musik, på elgitarrbaserad musik. Det fanns ett band som hette Imperiet med en sångare som hette Tåström. Och det började jag lyssna på ganska exakt, tror jag, 3 månader efter att de lagt ner. det är väldigt... Jag minns därför jag fick deras avskedsplatta, fick jag i julklapp julen 88. Men och då började jag lyssna på dem som fan, men då förstod jag ju att det här är min styrfar att lyssna på. så kulturellt har jag absolut inte gjort något uppror mot mina föräldrar. Ja, det var väl kanske alltså när Killinggänget kom 92. Som ju för mig då egentligen bara var liksom ett helt logiskt fortsatt steg efter liksom Hasse och Tage, Magnus och Basse, Galenskaparna, Lorry. Så nu kommer det några som utvecklar humorn ytterligare lite grann i någon riktning. Där märkte jag nog att mina föräldrar inte förstod det roliga så mycket. I manegen kom 92, och sen när Nile City kom så blev det ju folkligt och fullsatt och festligt. Men där fanns nog någon liten konflikt att tycker du verkligen att detta är roligt?
Kunde du uppleva ett pirr i sig av det? För det kunde jag göra.
Ja, men det var det ju. Det här är ju för mig. Och då är jag alltså 17, och det är liksom första gången som jag känner den där lilla liksom susningen i kroppen av att jag är med om min generations grej för första gången på något sätt. Och det är några sekunder där 1992 som jag känner att jag är lite hipp.
Ja, jag tänker att affärsidén med TikTok är att pappa inte ska fatta.
Ja.
Att han ska tycka att det är idiotiskt. Och att det är det som är drivkraften nästan.
Ja, och samtidigt så är ju då, det här har ju Ola Söderholm pratat en del om i sina poddar, att vår generation föräldrar, så nu pratar jag om mig som förälder, vi är ju så oerhört överseende och förstående. Vi tycker ju inte alltså att jag menar, vi växte ju upp med W.A.S.P. moralpaniken runt Sivert Öholm och sådär. Alltså vi är ju, det är väl ingen fara att barnen spelar lite GTA och att de skjuter lite horor i något dataspel.
Bränner en kyrka i Norge.
Ja, men det är bara en sund del av det är bara liksom ett uttryck för en populärkulturellt behov. Och det här går tillbaka på, det här kan ju jämföras med moralpaniken kring flipperspel. Det här kan ju jämföras med Garbage Pail Kids. Alltså det är ju så jag går igång väldigt mycket. Gangsta-rappen är ju ett intressant exempel. För nu börjar vi faktiskt se lite att de gamla tongångarna från Siverts och Staffan Hildebrands glada 80-tal kommer tillbaka lite grann. Men det här måste vi väl ändå dra gränsen. Alltså nu kommer det olika farbröder, och de farbröderna kan ju vara unga och heta Hanif Bali. Och jag vill inte censurera det, för att då har man ju bakhuvudet att man är emot censur, men jag vill att det inte ska finnas.
Ja, det är exakt samma tongångar.
Ja.
Men det handlar bara om att vi måste skjuta ihjäl tillräckligt många människor. Där gick den magiska gränsen.
Ja, och det är väl just det, alltså gränsen är väl just det här att det är lite otydligt. Har han skjutit ihjäl så här många människor, eller rappar han bara om att han har skjutit ihjäl? Alltså, och den gränsen är ju de facto lite osynlig. Alltså det är ju en del av liksom gangsterkulturen. Alltså han hävdar ju att han är gangster, det hävdar han ju också i intervjuer. Alltså var vet vi var gränsen går? Uppenbarligen är ju den här killen är ju faktiskt häktad. Okej, det är klart att det susar lite i huvudet. Och det är klart att det inte är liksom enkelt att dra en moralisk gräns. Alla som säger att det är enkelt att dra en moralisk gräns är ju anti-intellektuella, skulle jag säga. Alltså oavsett var de drar gränsen. Det är klart att det här är en öppen fråga och måste vara det. Och vi vet inte svaret, och vi kommer kanske aldrig få veta det, men det kanske kommer fram så tydligt om 25 år om huruvida det var rimligt att bli upprörd eller ej.
Just det. Förlåt ett abrupt slut på ämnet här, men vi måste gå vidare, för att tanken är att vi ska bli kompisar.
Ja, men det är vi väl vid det här laget.
Ja, men då tackar vi för idag.
Stort tack, och trevligt att få vara med.
Gud vad skönt att det blev kort, jag måste äta lunch. Nej, men jag håller med, det känns som att ett samtal flyter på, och det är ju det är en bra grundsten, tycker jag, för en vänskap. Men vi måste också skriva kontrakt.
Ja okej, okay. Ja, men du bekände ju här och nu att du lyssnar på min podd, och då är du ju min vän liksom.
Halva alltså, inne.
Ja. Nej, men jag kräver inte mer.
Ja, då har du många vänner.
Ja, det vet jag inte. Jag har ingen siffra.
Det här måste göras. Du måste få fylla i mina vännerbok, helt enkelt.
Okej, okay, jag är redo.
Förlåt, får jag fråga först. Om du är bra som kompis, är det något att ha?
Ja, det är ju en samvetsfråga. Jag kanske inte är så himla bra på att höra av mig och ta initiativ. Jag har ju inga hobbies. Alltså jag gör ju ingenting. Alltså jag idrottar ju inte eller så här, eller gör saker i grupp. Alltså ska man träffa mig, då får man ju antingen arbeta ihop med mig, eller så får det vara någon form av festlighet. Alltså jag är väldigt dålig på att ringa folk och säga, ska vi ta en promenad? För det gör jag liksom med min fru.
Just det.
Så att jag är ingen... Jag har dåligt samvete. Jag har väldigt stort samvete, eller är det litet samvete man har? Jag har väldigt lätt att få dåligt samvete i alla fall. Och känner liksom hela tiden, herregud, jag har inte hört av mig till den och den på si och så många år. Och så säger min fru, fast han har ju inte hört av sig till dig heller. Nej, men det är för att han inte har någon pliktkänsla. Det har ju jag. Alltså jag är en halvbra kompis.
Ja, men ja, du är nog inte ensam. Jag kommer kanske inte heller att höra av mig varje vecka.
Den sortens kompisar, alltså bekant, en god bekantskap, den har jag med många.
Ja men vi kan börja där om inte annat. Men först, som sagt, så jag drar i jingeltråden och så ser vi vart vi landar, helt enkelt.
Shoot.
Kalle?
Robin?
Vad väljer du för karaoke-låt?
Ja, du. Jag tycker karaoke är lite fusk, för man har ju texten framför sig. Jag tycker att det ska vara... Alltså, ska man liksom nu visa upp sig, så ska ju grejen vara att man kan i olika låtar.
Mm.
Så Änglahund är väl svaret på frågan. Allra helst så är det ju betydligt obskyrare gammalt spår av Hasse Kvinnaböske som heter Berit, som är en den deppigaste låt som har skrivit på svenska språket, 5-6 minuter om en kvinna som är ensammast i världen och som sen i sista versen har tagit livet av sig med vin och tabletter.
Åh jävlar!
Och den ska man ju helst då, alltså den ska man ju kunna utan till. Alltså, mm. Den finns ju aldrig, tror jag. Jag har inte sjungit karaoke på 20 år, men det skulle förvåna mig om Berit finns att välja på. Men den väljer jag i alla fall som mitt nummer. Om det är en glad afton och någon man har någon sån här liksom idiot savant som eller någon med absolut gehör som kan sätta sig vid piano eller vid gitarr och spela vad som helst, då är det liksom Berit jag begär att få framföra. Lördagen den 5 november. Berit vaknar i sin säng. Ja, den är stark.
Var hamnar den stora dagen på listan över Sveriges sorgligaste låtar?
Den hamnar väl ganska högt. Det är ju ett makalöst verk. Alltså man ska ju vara gjord av sten om man inte ska på något vis beröras av den. Man kan ju såklart sitta och intellektualisera och tycka att ja, men det här är ju liksom manipulativt. Det här är ju som när de drar på stråkarna i presidentens tal i slutet på Independence Day. Det är ju samma mekanismer. Men vadå? En vettig människa får väl gåshud av presidentens tal i Independence Day. Alltså, det är väl ett tecken på att vi är människor, att vi blir berörda. Och det är den stora dagen som ju handlar om den här stackars mamman vars liksom samtliga tre avkommor ringer och har glömt hennes födelsedag. Alltså, det är klart att är man människa så blir man påverkad.
Ja. har du slagit någon?
Ja. Alltså, vill du att jag ska utveckla?
Får välja fritt.
Jag har varit i slagsmål en gång i vuxen ålder, eller jag var 21. Är man vuxen då? Det kan kanske diskuteras. Men jag var 22 var jag kanske förresten. Det var ju som en slagsmål, inte med dödlig, men väldigt blodig utgång. Jag fick en kniv i benet och hamnade på akuten och var invalid i flera månader efteråt. Och det var ju ett slagsmål som jag kanske inte initierade, men som jag var tvungen att hålla igång för att om någon börjar slå mig med knuten näve i ansiktet så är ju min reptilinstinkt att slå tillbaka. Det är särskilt som jag inte kunde se någon reträttväg.
Jävlar vad sjukt. Har du men efter det där?
Ja, jag har ett kan det vara 3 centimeter brett R på vänster lår.
Var det så att säga en ensam galning?
Nej, det var 3 hormonstinna, testosteronstinna unga herrar som provocerades av mig och min kamrat som kanske också då var ganska åtminstone gapiga och framförallt allt annat än nyktra.
Ja, kul. Blev det rättsliga följder på något sätt?
Nej, det lyckades liksom inte. Vi kunde inte ge några andra sina element än att ja, men de var 3.
Mm.
Allt gick väldigt fort.
Mm.
Så, nej, det slutade väl gott på det viset att alltså jag har inga smärtmen av det och jag minns att de där försäkringspengarna var oerhört välkomna när jag var 22.
That's the spirit. Har du vunnit en tävling någon gång?
Jag vann en uppsatstävling 1992, jag var 17 år gammal. Jag läste i tidningen USA som var postens, det här var på den tiden när vi hade en post, en sån tid som vi nostalgiker gärna liksom pratar om. Ja, så fanns liksom ett verk som ansvarade för utdelning. Skitsamma, posten hade en gratis tidning som hette USA som distribuerades till gymnasister. Och det själva USP:en var att alla insändare publicerades. Lite som internet är idag.
Mm.
Men vi testade ju det där såklart. Jag minns att jag skickade in en insändare om sadomasochism. Den kom ju inte med så att yttrandefriheten var ju såklart något begränsad. i postens regi. Hur som helst, posten anordnade tillsammans med typ SJ och andra så stora statliga aktörer någon oerhört ambitiös uppsatstävling där man skulle skriva ett tal till Europas ungdom. Det tyckte jag var, det här var 92, så det här var liksom EG-tider. Alltså vi stod inför folkomröstningar och sådär. Det var en oerhört central fråga. Det skulle hela tiden liksom diskuteras Europasamarbeten och sånt där. Det märktes ju som på alla plan i samhället att man kunde gå in på ICA och köpa EG-franska och uppåt liksom. Och det var någonting vi som gymnasister förväntades vara väldigt engagerade i Europas framtid och sådär. Och jag var väldigt ointresserad av det här egentligen. Eller jag var bara sådär lite av hävd mot. Jag hade en t-shirt där det stod negativ. Alltså där EG var highlightat. Men jag kunde nog inte riktigt motivera varför jag var så negativ till EG. Hur som helst, den här uppsatstävlingen, jag såg rubriken, uppsatstävling, skrivet tal till Europas ungdom, och jag kunde inte tänka mig något töntigare i hela världen. Men så såg jag att i juryn så satt dels Stefan Sundström, som jag tyckte var kul redan då, och som jag nu för tiden räknar som en, om inte vän, så minst en kär bekant, och jag tycker han är lika cool nu. Men dessutom så satt då Hasse Alfredsson, som var min barndomsidol, i juryn. Så att, liksom den här tanken att de skulle läsa någonting jag har skrivit, den var så central för mig. Så, alltså okej, okay. Ja, men om jag skriver detta, då kommer liksom Hasse Alfredsons ögon att kanske inte så engagerat, utan mer lite förstrött, men dock att se mina ord. Så att då skickade jag in en uppsatstävling och så, eller en uppsats till den här tävlingen, och sen vann jag den då. I bemärkelsen, eller jag vann den, men då ska det sägas att jag tror vi var 25 som vann den. Jag tror alla som skickade in en uppsats vann. Det var en väldigt ambitiös och påkostad tävling, för priset var sen en vecka i Stockholm, och det var ju stort för oss lantisar. Och den veckan innebar, det var också sådär liksom fullspäckat program med massor med studiebesök. Studiebesök på Aftonbladet, så det var ju lite cool. Vi var på studiebesök på Posten, det var skittråkigt. Och vi var på studiebesök på Skansen, där Hasse Alfredsson vid tiden var vd, så att han stod och pratade lite med oss. Så att det finns ett foto där jag står en meter från Hasse Alfredsson. Och det var ju liksom stort. Så det är väl vad jag har vunnit då.
Minns du om du tryckte på några knappar i texten för att nå fram till Stefan och Hasse liksom?
Nej, det var nog en tid då jag var kanske mer, jag vet inte, Bruno K. Öjer inspirerad. Jag läste ju en tidning som heter Galago med väldigt stor behållning. Den finns ju fortfarande, men den var väldigt liksom subkulturellt betydelsefull i skiftet 80-90-tal, och i den skrev chefredaktören Roffe Claesson väldigt liksom anarkistisk poetiska ledare. Och det tonfallet var jag nog väldigt influerad av i tiden. Ja, man skriva lite i bilder och sådär, liksom, effektiva bilder. Liksom.
Men utbytte ni några ord då på Skansen?
Nej, det var jag på tok för. Alltså jag var ju för blyg, men jag uppfattades nog som för arrogant. Men det var ju blygsel det handlade om. Nej, det var ju alldeles för stort för mig. Varför skulle han bry sig om mig? Nej, jag har alltid tänkt, det är väl ingen som... Men jag är ju från Eslöv. Alltså vad ska han... Nej, nu har de läst min uppsats. Det får vara bra nog.
Bästa lifehack?
Lifehack, det är det som på gammal svenska heter husmorstips. Stick alltid hål på ballongerna efter barnkalaset. Det sparar både tid och plats.
Det är ju jättetydligt.
Ja, det är faktiskt ett citat från det som hette I manege med Glenn Killing.
Är det?
Ja, det är ett tips som Robin Gustafsson ringer in till.
Det tycker jag var bra.
Ja, alltså det är ju det är väl ett autentiskt tips, men ja. Det var ju lite konstigt att någon ringer in till en talkshow och ja, strunt samma, där har du mitt lifehack.
Man blir alltid så rädd när man hör att det är Killinget, då tänker man såhär, jaha, det var på skämt då.
Ja, det är klart det var ett skämt. Ja, men skämtet i sammanhanget är ju att du har en talkshow. där man tydligt, någon helt plötsligt bara kan ringa in och ge ett tips. Och, som, ja. Det var kul då.
Har du gjort lumpen och varför inte?
Nej, jag var ju alltså, som gymnasist antydde jag här. Jag var ju liksom lite sådär. Alltså, jag var ju. Jag tyckte om det subversiva. Jag var lite punk faktiskt. Mm. Alltså, i mitt huvud var jag lite punk sådär, liksom lite fuck off till The Man och så. Mm. Jag var liksom skeptisk till saker. Så att, nej, det fanns ju inte på min karta att jag skulle göra lumpen. Och det här var ju 93 kanske som jag mönstrade, och det var ju en tid då man skar ner kraftigt på försvaret. Så att jag hade ju vänner som ville göra lumpen men som inte fick. Som, nej, vi har faktiskt inte plats för dig. Men de flesta av mina vänner ville ju inte göra lumpen och hamnade då i någonting som heter utbildningsreserven. Men jag fick faktiskt frisedel, vilket var liksom, det är liksom snäppet tydligare för utbildningsreserven. Alltså rent principiellt så kunde du ju bli inkallad senare i livet. Men jag fick frisedel, innebär att blir det krig så har jag inga som helst förpliktelser.
Vad baserar de det på då?
Nej, det var psykologen. Det var inget sånt att jag höll på och liksom konstra och påstod att jag var Jehovas vittnen eller så. Utan nej, jag gjorde vad de sa till mig, fast slött och oengagerat. Men sen så sa jag till psykologen att nej, jag vill inte göra militärtjänst. Nej, varför inte det då? Nej, men jag tycker inte om att gå upp tidigt på morgnarna. Jag tycker inte om att vara ute i naturen. Och jag tycker inte om när folk bestämmer över mig. Nej, då skulle du nog inte göra lumpen.
Det var ju för väl då.
Ja, det var ju en god psykolog som såg att här fanns ju inget material att arbeta med.
Kändaste släkting?
Ja, det är ju intressant. Alltså, nej, jag är ju inte Jonathan Unge om man säger så. Men det finns liksom på olika hörn. I familjen, min farfars brylling, han heter Carl Henning Wikmark. Han skrev en skandalroman i början på 70-talet som heter Jägarna på Karin Hall. Mm-hmm. Och var en, han var ju som en intellektuell som skrev i olika intellektuella tidskrifter och sådär. Jag har aldrig träffat honom, jag tror inte min farfar heller träffat honom. Och sen tror jag min mor är nästkusin med Staffan Dopping som, jo då.
Dopping styrkedroppar.
Har han något som heter så? Han ledde
det var ett tv-program.
Ja, okej. Jag tror han debuterade i alla fall som programledare i programmet Listan, där han och Annika Jankell presenterade alltså veckans skivförsäljningstoppar i SVT. Mm. Typ 88 eller så. Och ja, det känns som att det finns någon till sådär. Anna Guttorp som också är någon kusins kusin eller så till min mor. Hon var med i en tidig upplaga av Nationalteatern.
Jaha. Men det är ändå på nivån någon annans brylling.
Ja, min mors brylling. Jag är ju släkt med min mor.
Ja, det är korrekt.
Min mor är ganska känd också om man är från Eslöv, för hon var kommunalråd där i 3 mandatperioder. Alla Eslövsbor vet väldigt väl vem Cecilia Lind är. Mm. Och det visste de långt innan dess också, för att folk som gick på gymnasiet eller läroverket som det hette då, ihop med henne, de har alla 40-talister från Eslöv tror att Cornelis skrev låten om Cecilia Lind till min mor. Alltså, ja. Och de har verkligen liksom tydliga bilder av att det var så, för att Cornelis var nämligen och framträdde på deras gymnasium, och min mor satt med i det elevråd som hade engagerat honom, och han framförde den sången den kvällen. Och så att alla som såg detta har fått för sig att det var liksom, han skrev den till henne, så måste det ju ha varit. Men så var det inte, utan den fanns redan och hon råkade heta så.
Fan vad synd.
Ja.
Annars hade det ju varit hon verkligen.
Ja, det hade varit fett, för eftersom hon hette som hon hette så fick hon sen gå ut och äta middag ihop med inte bara Cornelis utan Sveriges jazzelit, vilket alltså var Jan Johansson på piano, Georg Riedel på bas och Egil Johansson på trummor.
Ja.
Men det här är ju då 67 och jag är född 75, så att jag har ju gjort min matematik och kommit fram till att jag omöjligt kan ha något holländskt påbrå.
Men på vems initiativ skedde den här middagen? För att de var namne?
Ja, men nu...
En kvällstidning?
Ja, alltså hon var ju både namne, men hon var ju, tillhörde också den arrangörsgrupp på läroverket som hade liksom tagit dit Cornelis och hans band att uppträda. Mm. Så att det var väl inte bara hon, utan det var också en kvinna som heter Annika Lorenz och som jag tror faktiskt senare på 70-talet emigrerade en period till USA och var ihop med Patrick Duffy, alltså Bobby Ewing i Dallas.
Mm.
Så att det var mycket så, runt det här elevrådet kom det att hända mycket i framtiden. En blev kommunalråd och en hade en fling med Dallas Bobby. Och två av dem var ute och åt med Cornelis och Sveriges jazzelit.
Och John Reilly dog igår. Så påsar knyts ihop.
Nej, det får jag inte ihop just där. Men jag har ju frågat mig många gånger, vad pratar ni om den här kvällen? Och det hävdar hon att hon inte minns någonting om. Däremot minns hon ju väldigt tydligt att det var alkohol inblandat.
Det ena leder till det andra.
Mm.
Om du fick en kostnadsfri, riskfri operation...
Jag har ju en extremt dålig rygg, så den hade jag gärna gjort någonting åt, men jag tror inte att det riktigt går. Ja, det är väl någon steloperation då man skulle göra kanske.
På vilket sätt är den dålig?
Att den gör ont och är stel och låser sig och jag har mycket ryggskott och diskbrock och fan och hans moster. Och sen så gjorde jag som ung en sån här lasikoperation. Vi hade otroligt dålig syn. Så Anton Magnusson, dålig syn hade jag. Som
oj då.
Och så gick man och gjorde en sån här operation då. Jag minns att det kostade 26 000 kronor. Och det tog 45 sekunder. Det tog bokstavligt talat 45 sekunder. Och sen såg jag. Det är det mest mirakulösa jag har varit med om i livet. Att jag gick dit med mina tjocka Coca-Cola och botten glasögon. Och jag gick hem utan några timmar senare. För man fick vila lite innan man gick hem. Och sen såg jag. Och nu har jag då börjat se dåligt igen då. Eftersom jag är medelålders. Och det hade jag gärna gjort på nytt. Men det säger de också att det är inte lönt. Det funkar inte. Nu är liksom linsen grumlig. Nu förfallet har satt in. Så jag vet inte vad det skulle vara för en operation. Alltså det är väl att förbättra saker. Jag gjorde som barn. Gjorde jag en ganska smärtsam. Ett kirurgiskt ingrepp. Jag har någon. Hade någon konstig födelsemärke vid ena näsvingen som min mor hade fått för sig att det var cancerogent. Så att det skulle tas bort. Jag hoppas att hon inte bara hittar på det. Det lät bara så... Det lät ofta så på min mormor nämligen, som att, aha, vad har hon nu fått för sig? Jag var inne mycket, jag opererades mycket, jag blev omskuren också för att min mor fick för sig att jag hade trång förhud. Jag hoppas att hon hade lite kött på benen innan hon beställde de operationerna, för att de gjorde ju ganska ont. Men i alla fall så gjorde jag då någon sorts, de ska bort det här, och sen så fick de liksom bättra på med hud som de plockade någon annanstans från kroppen, jag kommer inte ihåg var. Och det såg för jävligt ut. Alltså det var ett fyllo till läkare som gjorde det där. Så att mitt ansikte stramade ganska mycket i flera år. Så jag hade någon sorts påbyggnad. Så jag hade som en tredje näsborre egentligen. Några år senare fick jag göra om det där. Men det är fortfarande inte riktigt bra. Tittar man på mitt ansikte så ser man att jag har en liten bula. Eller någon liten extra fläskbit vid näsvingen. Och det hade jag kanske kunnat skulptera om. Men vad ska det vara bra för? Jag är ju gift.
Otroligt nyfiken på den här ögonoperationen. Var det sån laser redan då?
Ja, redan då. Det här är alltså 2000. Det fanns lasern. Det här var, alltså, det hade ju CD-spelare funnits i flera år.
Jaha, det var sent. Det var så sent ändå.
Jag var 25.
Ja. Ja, då var ju de här, vad sa du, 26 000?
Ja.
Ja, det var... Det sitter ju någon där med världens högsta timlön. Var hamnar de här pengarna? Det är otroligt.
Jag tror att lasern inte är alldeles gratis.
Nej, men då, nej. Fan, men då är det väl någon leverantör av laser då, som är rik. Coolt ändå.
Ja, just de unnar jag rikedomen på ett annat sätt kanske än andra. Alltså för mig, det var lätt värt de 26 000 som jag för övrigt lånade av min mamma och aldrig betalade tillbaka. Så det var lätt värt.
Vilken toppenaffär.
Ja.
Vilken är världens sämsta låt?
Finns det dåliga låtar? Ja, jo, men det är väl När vi gräver guld i USA.
Hallå gänget, ledsen att jag behöver störa igen. Jag glömde ju ställa Bysell-frågan idag, skulle visa sig. Men vi måste dock hylla de som är $5 patrons eller mer och har varit det i 3 månader eller mer. Det följer med lilla gäng. Mikael Wester, Joel V. Kall, Fredrik Ung, Johan Dykoff, Peter Axling, Daniel Melin, Mitt Fel, podcasten Värvet, Rebecca Lindfors, Fredrik Forslin, Robert Eriksson, Pauline Kullberg, Albin Strid, Niklas Nordqvist, Andreas Eriksson, Rickard Malm, Martin Kielman, Andreas Egelin, Simon, Adam Stålberg, Maria Karlsson, David Malmström, Ann-Marie Öhman, Joakim Holmberg, Jonathan Lilja, Kebabsaft, Elinor Berglund, Roger, Simon Karlsved, Filip Axelsson, Jonas Udén, John Ender, Marie Ernelli, Erik Fröberg, Kristoffer Åström, Alexander Svensson, Neim, Jimmy Söderqvist, Plynnis, Martin Lundberg, Mange B, Nils Andemo, Jedan Gustafsson, Julia T, Viktor Bussell, Lars Landström, Malin Jansson, Felicia Eriksson, Linus Kronlund, Daniel Enander, Marcus Åhl, Tobi Kanobi, Ann-Sofie Karlsson, Jonas Danielsson, Stadens Kafferosteri, Matti P. Carlo, Love Öjen, Klara Blom, Robin Lindgren, Mattias Sandberg, Max Jakobsson, Kristina Takman, Filip Pagels, Per Hultman Boje, Johanna, Peter Dovern, Marcus, Resus Minus, David Wahlhult, Peter Dahl, Daniel Johansson, David Sundin, Anton Trulsson, Emma Palmqvist, Robert Larsson, Maria Elvin, Kristoffer Esping, Marcus Lunde, Samuel Lundstedt och Vincent Wretling. Jag älskar er. Tack snälla snälla ni.
Jag hatar
det. Vad baserar du det på?
Nej, men jag hatar, nu är jag inte sportintresserad och jag har inga andra minnen av sommaren 94 än att jobbiga människor gick och brölade Niklas Strömstedts liksom lite överpoetiska språk. Jag hatar, alltså ska man skriva en sportlåt så ska den liksom gå så här. H-O-C-K-E-Y, hockey! Hockey, 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 VM, nu är det hockeyfeb. Alltså det ska vara liksom, det ska ju vara bröl. Uh-huh. Du ska inte sjunga till alla flickor vi har försakat.
Nej. Alltså,
du ska inte ha ordet försaka och uttalat dessutom på din dialekt, försakat. Det ska inte finnas med i en låt som jag ska behöva höra flera gånger om dagen på radio.
Men du kallar dig sportointresserad, ändå hörde jag er Malmöpodden när ni pratade om fotboll.
Ja, vad glad jag blir att du lyssnar på min parallellpodd.
Och den älskar jag.
Alternativt, vi pratar ju om Malmöfenomen. Det gör mig extra glad att höra att du lyssnar. Ja, nej, men jag är intresserad av fotboll som sociologiskt och kulturellt fenomen.
Mm.
Däremot så är jag inte alls intresserad av att titta på människor som spelar fotboll.
Nej, just det. Det är runt omkring, men inte de 90 minuterna liksom.
Nej, precis. Och jag är absolut heller inte intresserad av att spela det eller så. Alltså, men jag tycker att jag sjunger ju gärna på olika fotbollslåtar och älskar ju sådär liksom att höra om att Bajen har Kentas just idag och är stark som inmarschlåt och så. Jag tycker det är så roligt för Kenta som ju då är såklart en gubbe jag har engagerat mig en del i. Som alltså var med i De kallar oss mods och Ett anständigt liv och så där, det känner du till. Men han gjorde, jag tror han gjorde tre låtar som heter någonting om Bajen. En som heter Bajen, en som heter Bajen är bäst. Men det är inte någon av dem som blir inmarschlåten, utan det är en låt som absolut inte handlar om Hammarby IF. Och den sortens stories fascinerar mig och engagerar mig. Jag har ju många kompisar som är bajare och som står vid Nackas Skoglund-statyn på julafton, alltså Nackas födelsedag, och sjunger och sådär. Och så allt sånt, alltså fotboll som uttryck för som, ja, som kulturella uttryck, det är jag ju lika intresserad av egentligen som sång och musik och film som uttryck. Men sen är jag inte lika intresserad av att titta på det.
Men jag är bara så imponerad, för jag tror att jag hade haft svårt att se de roliga kringgrejerna om jag tyckte att kärnverksamheten var tråkig. Förstår du vad jag menar?
Ja, men det, ja, absolut. Och det där är ju ett intresse som, och det ska jag helt tillskriva mina söner också egentligen. Alltså, och på något konstigt vis, eller det är ju inte så konstigt, för att det, där har du ju liksom Freud i dess prydno. Alltså, min far är väldigt idrottsintresserad, alltså har jag då sedan barnsben varit aktivt ointresserad av att röra på mig. Och alltså är min förstfödde och sistfödde oerhört intresserad av fotboll. Både av att spela och av att sitta och plugga liksom Bundesliga och sådär. Och min 16-åring, han pratar ju gärna om finalmatchen 58 när Sverige mötte Brasilien och Sverige var världsmästare i 5 minuter och Nisse Lidholm la första struten och så där. Alltså det, och det där är jag gärna på. Alltså, det där uppmuntrar jag gärna. Okej, nu ska vi nu lära oss den brasilianska försvarslinjen, eller vad heter det, anfallslinjen här nu då. Det var Pelé och Garrincha och Wawa. Alltså det där, jag har ju en relation till liksom att memorera namn är ju för mig, det är som ett väldigt, det är någonting man gör när man har en stund över liksom.
Ja, det är fan imponerande ändå tycker jag. Att,
men, och sen så ska jag säga också, mina söner är ju då som hängivna MFF-are och alltså det smittar ju på det viset att jag blir glad när de blir glada. Min 16-åring kom hem från Mackan Rosenbergs avskedsmatch och visade sin gåshud och sådär. Det är klart att man som far, alltså då kickar ju liksom de instinkterna in och säger okej, det här är tydligen viktigt. Ja. Som är det viktigt för dig så måste det väl vara viktigt för mig. Och då har jag ju gått ett helt liv och avfärdat alla som intresserar sig som idioter, men det kan jag ju inte göra om mitt eget kött och blod.
Både och, för att det hade jag också kunnat reagera som jag tänker mig att många reagerar till TikTok.
Ja, men jag reagerar inte så till TikTok.
Nej, men det är fint är det.
Ja, men folk tror ofta det om mig, att alltså, jag är ju konservativ, eller framförallt är jag ju stofil. Jag vill ju ogärna att saker förändras för att jag har så svårt att lära mig saker. Så att, för varje ny sak som ska läras, det är ju som en jobbig process för mig. Men jag är inte mot nya saker. Jag tycker det är härligt. Däremot så måste jag få lov att säga att det här inte är för mig. Men jag har ju all respekt också för människor som inte är intresserade av Hasse och Tage. Jag tycker inte det är konstigt att en 9-åring idag, alltså min yngste son då, att han hellre tittar på Simon Lucetti än tittar på Gröna Hund. Jag tycker inte det är konstigt. Alltså jag är ju inte dum i huvudet på det sättet. Alltså, för mig det är helt logiskt att den här killen som gör saker nu och kommenterar sin samtid är angelägnare. Det där är också en missuppfattning om mig, tror jag. Att människor tror att jag, bara för att jag gillar gamla saker, att jag ogillar och avfärdar nya saker. Det är mest att jag inte tycker att det är min grej.
Har du varit i Romme Alpin?
Jag förstår inte frågan.
Nej.
Jag har varit i Rom med min familj. Räknas det?
Ja.
Vi bodde i ett hus som Garibaldi själv hade bott i, påstås det. Jag har en känsla av att de säger det om alla hus i hela Rom. Men det är en väldigt historiskt sprängd stad. Det är ju alltid någonting med något hus. Där har Vittorio Emanuele bott och där har Mussolini hållit tal och så. Och där stod min son Caesar. Men nej, vad betyder att vara i Rom med alpin?
Nej, förlåt, Romme.
Nej, du pratar ett okänt språk för mig nu. Ja. Det här är grekiska.
Det är en ganska onödig skidort utanför Borlänge som heter Romme Alpin.
Jaha, nej där har jag inte varit. Jag har varit i Dalarna, men det var på sommaren.
Så där ja. Nu har vi kommit fram till Patreon-frågorna.
Ja.
Ska vi se vad lyssnarna har och vad de har för spörsmål helt enkelt.
Ja, jag är idel öra.
Patreon. Vi börjar då, Kalle, med Erik på Bistro Bromma som undrar, hur är din relation till djupt vatten?
Den är väl ganska god. Jag är en rätt usel simmare eftersom jag är så okoordinerad och så här. Jag har liksom ingen styrsel på min kropp och så här. Jag har ju bara suttit i hela mitt liv och titta på tv och läst böcker och sådär. Men jag tycker att det är ganska fräckt med hav och vatten och sådär. Men jag ger ju mig inte ut på det utan båt.
Nej, det är bra det. Plynnis undrar hur du känner för Felicia Jackson.
Jag älskar Felicia Jackson.
Jag med. Vill du utveckla?
Nej.
Nej?
Nej, men jag tycker det räcker liksom. Alltså, man kan inte annat än älska Felicia Jackson.
Nej, konsensus. Marcus Wetterleinen undrar vem som är Sveriges mest underskattade komiker.
Ja, intressant fråga. Men då pratar vi samtid.
Du får tolka fritt.
Jag känner att folk blir ganska uppskattade efter förtjänst. Jag sitter säkert här nu och glömmer bort någon. Och är man liksom från Malmö som jag är, eller bosatt i Malmö och kommer från den här kretsen, så förväntas man säga Thomas Högblom. Jag gissar att du har fått det svaret för.
Jajamän. Och Lisa Eriksson, det är de två.
Ja, henne har jag faktiskt nästan aldrig sett. Eller så blandar jag ihop henne med någon annan. Men Högblom var ju lite grann så. Nu har han väl tagit sig tillbaka en smula. Men han uppträdde mycket här i Malmö och var alltid rolig. Och kanske roligast. Många gånger roligast. Men av någon anledning så fick inte han jobb på Tankesmedjan. Eller på Robbins. Han gjorde en föreställning på Lunds humorfestival för ett antal år sedan och det var ju bara kollegor till honom i publiken. Han var verkligen sådär comedians comedian.
Mm.
Jag och Kristoffer Appelqvist och sådär satt och liksom skockade högt för att visa att vi förstod referenserna. Men så det är väl en sån, det är lite för självklart svar kanske.
Men i princip jämnar ut sig då?
Jag håller mig inte så ajour riktigt. Jag har inte gjort det de senaste åren. Jag har inte rört mig så himla mycket ute på... Alltså jag tycker... Fast han är väl... Anton Magnusson, han är ju inte underskattad som komiker. Han blir ju uppskattad efter förtjänst. Sen blandar folk ihop honom med olika alias och sådär som kanske ibland lägger hans... Jag tycker han har en otrolig... leverans. Jag har också noterat Jesper och Marie kastar honom till serien Dips, där han gör som en otroligt pregnant insats som handläggare på Migrationsverket. Alltså, han dyker upp i Simon Gärdenfors Realcom, Mina problem. Och han är jävligt bra som straight-faced skådis. Han har liksom ett det är en sida som jag tycker att han borde utveckla och som fler borde se. Alltså, har man med Anton Magnusson som straight man så blir det garanterat roligare än vad det hade blivit med vem som helst som straight man.
Men kan inte du droppa någon från förr som aldrig fick det erkännande som den borde ha fått som man kanske kan upptäcka nu?
Ja, scenen såg ju inte riktigt ut på det viset då. Henrik Elmer kan man ju nämna. Han finns väl fortfarande någonstans i periferin. Mm. Men han var ju, alltså, nu pratar vi det tidiga, slängde i brunnen början av 90-talet. Så, då gick det ju en säsong om året väl, typ. Och där var ju alla de här Lenny och Babben och Ronny Eriksson och Ulla Skog och de där, den generationen Adde. Där poppar ibland Henrik Elmer upp. Och han hade ju en annan sorts profil. Han var ju mer quirky. Sverige var inte mottagligt för den sortens tilltal då. Alltså, stand-up-scenen på 90-talet, det var ju en väldigt mycket en firmafest och liksom Harrys företeelse sådär. Mm. Det fanns ju inte de här liksom klubbarna som där det mer experimentella och utforskande, edgy och udda materialet fick plats. Hade Henrik Elmer liksom varit 15 år yngre så hade han ju kunnat flytta till Malmö och uppträda på underjord och varit sin generations Thomas Högblom. Men eller det hade ju varit Thomas Högblom, eller hur det nu blir. Han kom fram i tidevarv när man inte ens kunde nå Thomas Högbloms status. Och då var han ändå med i tv. Och han var ändå med i Glans och Batras första tv-serie som hette Räkfrossa. Ja, där var han ju deras Alexis Sale, för att ge dig en referens du inte plockar.
Satan.
Ja. men det fanns en jävligt rolig brittisk sitcom på 80-talet som på svenska heter Hemma Värst, The Young Ones. Mm. Som, i varje avsnitt där så dök Alexis Sale upp och hade liksom 4 minuter. Han spelar en tokig landlord och... han hade verkligen dem, det var liksom, han var inte med i resten och det var han själv som skrev dem. Resten av serien var skrivna av samma 3 personer, men så var det som att de i manus liksom lämnat utrymme 3 minuter. Alexi kommer in och improviserar. Och lite grann den rollen hade Henrik Elmer i Räkfors, att nu är det liksom Henriks 3 tokiga minuter här.
Som Stefan Sauke i roll lite grann, eller?
Ja, i roll och framförallt i Lorry.
Jag menar det, förlåt, just det.
Ja, precis. Men, exakt så. Men det funkar inte riktigt där heller. Jag tror till och med det var så att Elmer fick färre bokningar efter Räkfors. Han var humorsvar på Peter Lemark. Du vet, Peter Lemark var ju med i början av 80-talet, så gick det ett tv-program som heter Måndagsbörsen där Jonas Hallberg med flera presenterade levande musik, vilket var liksom helt... unikt. Alltså, det var liksom den enda levande musik som visades i SVT vid tiden. Och den enda moderna musik som visades i SVT vid tiden. Så var man med där så kunde man ju liksom vara säker på att pricka in en skivförsäljning precis efteråt. Mm. Men Peter Lemark påstår själv att han är den enda vars skivförsäljning har gått ner efter hans framträdande i Måndagsbörsen. Att skivaffärerna skickade returer efteråt.
Twisted Christer undrar, vad skulle du heta och vem skulle du vara om du fick byta identitet?
Heta? Då skulle jag heta Al Pacino och vara Al Pacino.
Varför då?
För att han är ju så jävla cool. Jag såg Carlitos Way igår. Alltså han är, alltså, och Brian De Palma plockar så mycket som närbilder på honom och han går så coolt och han bär upp den där skinnrocken. Om man tänker på när den filmen kom, hur många människor där ute som sprang till läderbutikerna och stod och poserade framför spegeln och tänkte, nej fan, jag är inte Al Pacino. Och tänk att vara killen som kan bära upp den läderrocken. Eller tänk, som El Serpico, som kanske är Al Pacinos största stund. Lite bortglömd film från typ 72. Alltså att kunna bära upp den häskomustaschen som han har i den. Och så vad är han? Liksom, 1,60 någonting. Och ändå liksom äga världen på det sättet. Ja, det hade varit mäktigt. Det finns ju en rolig historia. Ingmar Bergman funderar ju på att kasta Al Pacino till en internationell film han skulle göra. Han skulle göra den gamla operetten Glada änkan med Barbara Streisand och Al Pacino då i rollen som Danilo. Och då finns det något roligt brev där Bergman frågar Pacinos agent, I have to know, is he really a dwarf?
Riktigt. Otroligt. Men varför blev det inte av?
olika skäl.
Dålig på cast.
Ja, men storyn säger väl att Bergman kom till LA och bjöds på något sånt här poolparty och kände instinktivt att den här miljön ska jag inte stanna en sekund för mycket i. Och få hem till Fårö. Det är stor skillnad på Fårö och Los Angeles.
Det är som att Magi inte klarade poolparty.
Nej, precis. Nej, det var inte för honom.
Eduld Narts undrar, varför är världens tjockaste inte också världens bästa hockeymålis?
Jag har ingen aning om det verkligen förhåller sig så. Vet vi att det är så?
Nej, världens bästa hockeymålvakt är inte världens fetaste. Det hade vi nog vetat om, tänker jag.
Men har vi testat? Är det någon som har petat in världens tjockaste människa i ett hockeymål och kollat?
Nej, alltså... Det känns som att man hade sett det i något Filip och Fredrik sammanhang då, tycker jag. Men...
Ja, nej. Ja, det är väl för att man inte har testat då. Det är väl svaret på frågan.
Det är väl så helt enkelt. Mitt fel undrar favoritlåten med Linda Bengtzing.
Jag gillar ju Markoolio. De gjorde ju en ganska rolig Världens bästa slager. Vad hette den? De
värsta slager.
Ja, precis. Värsta slagen, tack. Nej, men tyckte det är roligt där låtar, så här självkommenterande låtar. Det är ju någon sorts gammal tradition, som man kallar det för novelties. Så här låtar som handlar om den här låten, om den här nya musikstilen. Och, eller där man kommenterar väldigt mycket, som tidigare rocklåtar heter alltid någonting med rock. Och jättemånga hiphoplåtar tidigare som heter någonting med rap. Och så här, och precis som många poddar då heter någonting med podd. Och värsta slagen är... Nej, ja men värsta slagen.
Perfekt svar.
Ja, men jag blandar ihop den. För dessutom skrev ju Dorsin en liknande text åt Tommy Köris och hans Rava Jax som var med i Melodifestivalen som också var sådär självkommenterande. Där verserna beskriver vad en slager är. Och sen så kommer det en stompig refräng. En riktig jävla slager. Och Markoolio och Linda Bengtzing gjorde en liknande låt. I båda fallen är det lite roligt just för att det också är slagartister som driver med sig själva och så.
Det är väldigt härligt klipp på när Rava Jax är på Allsång på Skansen och de har en varsin lapp på golvet och man ser att de har olika bra att de är olika närsynta, så man har väldigt svårt att tyda vad det står på textlapparna framför dem.
Det är väldigt härligt. Men dessutom fick väl Tommy Köris sjunga det mesta själv. De andra var bara med på refrängen. Johan Rabeus, la han en vers? Vet vi det?
Nej, det får väl vara bra, tror jag, det enda han sjunger.
Behövde han verkligen lapp till det? Alltså, tycker jag...
När det var dags. Det var det jag skulle ha koll på.
Ja, okej.
Okay. Joel V. Kall då slutligen undrar, var det bättre förr eller är det bättre nu?
Ja, det var inte bättre förr, men det är knappast bättre nu. Alla tider är väl rätt så vedervärdiga för de flesta.
Mm.
Sen var ju vissa saker bättre. Det var ju, alltså DVD-formatet hade ju en massa fördelar jämfört med streaming. Till exempel så hittar man ju filmer. Om man var sugen på att se en film, då gick man ju till sin DVD-hylla och plockade ner den filmen. Nu så kan man ju sitta en halv kväll och försöka leta upp Martin Scorseses Casino som inte är en enda jävla svensk streamingtjänst tillhandahåller. Och sådär. Tidigare så, och jag kanske inte hade alla filmer i min DVD-hylla, men då kunde jag gå till Kvarnvideo på Kvarngatan i Malmö som hade dem. Så det var ju bättre. Enskilda fenomen är ju bättre. Sen var ju DVD-en jättedålig med det. Det tog liksom 10 minuter innan man kunde börja se filmen, för man först skulle bläddra sig förbi olika trailers och menyer och olika små filmer, Don't Steal This Movie och sådär. Sen hade ju VHS:en fördelar gentemot DVD:n att när du tryckte på stopp så börjar ju filmen där nästa gång, om du sen tog ut kassetten och kanske ville kolla på någonting annat ett tag. Med DVD:n var det ju alltid ett helvete att försöka liksom orientera sig, var jag sist?
Ja, det var inga menyer och skit.
Nej, precis. Och sen hade ju liksom filmrullar, alltså vanliga, alltså klassiska filmrullar. De var ju mycket som snyggare bild på dem. Alltså ljus och färger var ju mycket snyggare än vad VHS-formaten någonsin klarar av att ge oss. Och det är klart att svartvitt hade ju en massa fördelar gentemot färg. Det blev ju liksom en helt annan kontrastering och det var mycket lättare att... att göra fejkgrejer. För att det blev som inte lika uppenbart när de försökte göra olika tricks och sånt där. Det var mycket lättare att göra i det svartvita. För att, så att alla tider har väl haft sina fördelar och nackdelar.
Till vår tids försvar då, får jag bara ge ett litet lifehack. Så ganska, det är väl inte 100%, men om man googlar en film, ifall den finns på en svensk streamingtjänst så kommer det upp direkt.
Ja, jag har försökt det, men så står det så, ja, den finns på Netflix, och sen så inser man att det finns ju bara på amerikanska Netflix.
Aha.
Ja, den finns på Viaplay, ja okej, okay. Fast man får hyra den från Viaplay.
När du säger det.
Och det är väl inte hela världen för all del, men alltså, nej, jag tycker det där är opolitligt. Det är en av de saker jag går runt och retar mig på för tillfället. streamingtjänsternas överskattade roll i samhället.
Det fick bli slutord faktiskt, för att vi har blivit kompisar.
Ja, härligt.
Vi gjorde det.
Innebär detta några förpliktelser från mitt håll nu? Förväntas jag gratulera dig på födelsedagen?
Nej, men skulle det kunna vara egentligen? Nej, men du kan få skåla tillbaka när jag kommer fram tumlande på Lund Comedy kanske.
Ja, ja, det förutsätter att jag är där.
Nej, oavsett.
Men, har vi träffats IRL?
Jag tror inte det.
Nej. Nej, men då, om vi gör det så kan vi ju samtala med varandra. För det är väl vad kompisar gör.
Det får vara löftet vi ger varandra.
Ja.
Att man svarar på tilltal.
Precis. Det brukar jag i och för sig försöka göra även när det är folk jag inte känner. Men jag kanske kommer och se mig då. Ja, men här är ju Robin Berglund. Det är ju min kompis. Så då... Man kanske pratar lite längre, man kanske pratar lite mer initierat, och så här, man kanske bryr sig på frågan hur är läget, så kanske man lyssnar på svaret och så där. Ja, men det ska bli spännande att se vart detta tar oss.
Väldigt spännande är det. Vill du tipsa om något eller göra reklam för något eller något sådär?
Alltså jag har ju ett hjärteprojekt som... Jag gör en tecknad serie som heter Statarna. Det är liksom... Av allt det jag gör så ska jag hävda att det är det jag brinner mest för. alltså det är det jag, där mitt huvud är oftast. Och liksom, jag går och tänker mycket på den världen och på olika skämt om hur fattigt och eländigt folk hade det för. Och det är liksom ett projekt som jag har levt med i olika former i snart eller i 20 år någonting. Och den här serien tecknas av Jimmy Wallin och går i tidningen 91an. Och den kan man ju köpa om man vill när det går ett avsnitt här. Men vi samlar också ihop dem i album. Och det finns ett album att köpa som heter Rovor och champagne. Och till hösten så kommer också liksom Statarna 2 som då kommer att heta Tre strejker och du är ute. Och handlar om ett startaruppror. Och då har alltså de själva, ja, det består liksom av 9 kapitel kan man väl säga. Och de kapitlen har då redan gått i 91. Men nu kommer man liksom att kunna läsa det i sin helhet och se hur fruktansvärt roligt det är. Det är alltså kul. Det är liksom viktigt att lyfta fram att ja, det handlar. Alltså miljön är ju, liksom, är ju deppig. Det handlar om klassskillnader i det gamla Sverige. Alltså det Sverige vi hade fram till 1945. Alltså inte så gamla Sverige. Och skämten handlar ju mycket om att någon har det väldigt bra och att någon annan har det absurt dåligt. Men det är också liksom späckat med alla möjliga saker, både liksom barnsliga och hyfsat klipska skämt. Och det är också, ju mer jag skriver på det där, desto mer tycker jag faktiskt också att vi belyser saker som ingen annan belyser. Jag tycker vi är dåliga generellt i Sverige på att komma ihåg vår historia, och det här är väl mina 5 cent då, att genom att göra någonting som ändå är ganska kul och festligt och som man kan skratta åt, ändå påminna oss om varifrån vi kommer. Sen så, och allt det här började ju egentligen för länge sedan med att vi gjorde, och vi betyder då mitt gamla gäng, komikkollektivet Korv, där även Glans faktiskt ingick. Vi gjorde från början en scenföreställning som heter Korv bland nattmän och löskefolk, som vi sen i 2008 redan gjorde en pilotfilm av. Vi skrev ett filmmanus och och gjorde en pilotfilm som jag alldeles nu i veckorna har äntligen lyckats få tag på. Jag har inte sett den sedan 2008. Mm. Och nu finns den upp på YouTube. Så söker man på Nattmän och Löskefolk. Så får man upp.
Fan, det
finns fem små ganska roliga filmer. Och där kan man också se ambitionsnivån här. I rollerna, vi pratar alltså, vad finns det, 6-7 minuter filmade. Men i rollerna ser vi då Glans, Anders och Måns, Sissela Benn, Sanna Persson Halapi, Jesper Röndahl. Om man tittar riktigt, riktigt noga så ser man också Kringlan Svensson och Thomas Högblom flimra förbi i kanske en sekund som studentsångare. Alltså,
hade det varit Sveriges dyraste produktion idag?
Alltså det som är coolt med den är att den ser dyr ut. Man tänker att det här, alltså det är ju statister, det är ju startaruppror. Vi har ju 50 statister i kostym som springer runt på ett slott, ett äkta slott. Vannås slott i norra Skåne. Serietecknaren Kim W. Andersson syns också. Och Jofi, Johannes Finnlaugsson, dyker upp i... Han har inga repliker eller så, men det är liksom ett schysst gäng. Ja, de, jag tycker de är roliga, de där små filmerna, så det tipsar jag gärna folk om att lyssna på, eller att titta på tuben. Och sen när man gjort det så kan man då på någon lämplig bokhandelssajt köpa Statarna och deras inte fullt så underbara äventyr, del 1, Rovor och Champagne.
Vi kan väl länka till båda i beskrivningen helt enkelt om ni inte orkar söka er fram.
Ja.
Finemang, Peter Mang. Tack snälla Kalle för att du tog dig tid.
Man kan beställa det från mig personligen så kan man få personliga dedikationer.
Åh jävlar. Då länkar vi...
det kan man. Jo, men det kan man. jag höll på att lova för mycket nu, men jo, men det kan man göra. klkab@outlook.com KLKAB, alltså Kallelin Kulturarbete AB, snabbelaoutlook.com kan man beställa signerade Statarna album. Tror de kostar 175 kronor.
Som hittat.
Jag är lite public service-skadad, så där känns det lite busigt för mig att sitta och kränga grejer.
Ja, det tar din tid för guds skull. Det är en härlig känsla, är det?
Ja, det är en härlig känsla för dig också när du klipper bort det sen.
Nej, kommer jag inte göra. Säg en läsk du gillar när du ändå är igång. Du behöver inte säga de andra.
Jag hade velat svara någonting obskyrt. Som en så här Fanta Vildbär.
Ja. Och eftersom det här inte är public service så finns det inga andra läsk heller.
Nej, precis. Det är den absolut enda läsk som någon någonsin bör dricka. Fanta Vildbär.
Tack för idag.
Ja, tack för.
Hej då.
Hej.